الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأهلا وسهلا لهردا خدت لكونا في تفسير سورة الكهف وبي börjar med att lyssna på de verser vi tänkte gå igenom idag يتفضل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا
جزاك الله Så vi börjar från vers 46. Al-malu wal-banun zinatul hayati dunya. Och då ska vi ta fram den svenska översättningen här också. Allah subhanahu wa ta'ala säger här Al-malu wal-banuna zinatul hayatul dunya wal-baqiyatul salihatu khayrun inda rabbika thawaban wa khayrun amala. Rikedomar och barn är sköna och vackra saker i detta jordeliv. Men de goda och rättfärdiga handlingarna som består är bättre hos Allah eller bättre hos din Herre gällande belöning och hopp. Ja. Så Allah subhanahu wa ta'ala nämner i denna ayah att rikedomar och barn är från de vackra av saker i detta liv. Och sedan så nämner Allah azza wa jall vad som är bättre och vad som kommer att bestå. För rikedomar och barn kommer att försvinna. Men Allah kommer sedan att nämna vad som är bättre. Och Ibn Kathir nämner att den här versen Al-mal wal-banun zinatul hayatul dunya liknar versen i surat Ala Imran där Allah subhanahu wa ta'ala säger Zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal-banina wal-qanatir till slutet på versen att förskönat för människorna är kärlek till lustar, kvinnor och barn sen guld och silver och hästar och liknande saker. Och så säger Allah i slutet på den versen Zalika mata'ul hayatid dunya att allt detta är från ägodelar eller njutningar i detta världsliga liv. Wallahu indahu husnul ma'ab. Och det som finns hos Allah är ett bättre slut. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger också beträffande barn och rikedomar: innama amwalukum wa awladukum fitna. Wallahu indahu ajrun azim. Att era rikedomar och era barn är en fitna, yani en prövning. Och Allah har en större eller en enorm belöning. Och då så säger Ibn Kathir, yani, att vända sig till Allah subhanahu wa ta'ala och att sysselsätta sig själv med dyrkan är bättre för er än att sysselsätta er själv med dessa världsliga saker. Och att yani, bara samla på sig och att vara allt för mån om dessa världsliga saker. Och han nämner också många lärda när det kommer till att klandra det världsliga. Då kommer det till att det världsliga har tagit över. Om dina pengar och dina barn har tagit över. Och du har blivit som besatt av dem. Och du förlorar din religion på bekostnad av dina pengar och dina barn. Du sätter dem framför din religion. Du sätter arbete framför salah. Du sätter arbete framför att ha hijab. Du är beredd att raka skägget för att få ett jobb. Och så vidare. Du är beredd att låta barnen ha kul med någonting haram fast du vet att det kommer att skada dig nästa liv och så vidare. Då är dina pengar och dina barn skadliga för dig och din religion. Men om pengarna nyttjas på rätt sätt, till sadaqa, till khair, bygga det som stärker islam och muslimer, gynna folk med gott, och dina barn, mashallah, är religiösa, lär sig om religionen och praktiserar religionen, så är de, alhamdulillah, för någonting gott som också kommer att följa med dig i nästa liv. Men det vanligaste är att tyvärr så missbrukar folk rikedomar, egendomar och så vidare. Varför nämner Allah el-banun? Varför nämner Allah inte el-banat? Allah azza wa jalla i den ayah nämner att från detta livs vackra saker är pojkar, eller barn, söner och rikedomar. För att versen yani, tilltalade också här folk i Mekka som skröt över sina rikedomar och sina söner. Och det var inte från arabernas vana att skryta över sina döttrar. Utan som ni känner till så skämdes araberna över sina döttrar. Så pass att de till och med yani, begravde dem levandes. Och om de behöll sina döttrar så var det i största skammen. Och det var absolut inte någonting man visade upp eller skröt med. Men till skillnad från söner som är någonting som människan generellt känner sig stolt över och skryter över. Och som Sheikh Uthaymin säger att en gäst kommer till dig och dina 10 söner står uppradade och hälsar på gästen. Det är någonting som man känner sig stolt över. Eller man rider på sin häst och runt honom är hans 10 söner rider runt honom. Det är någonting mäktigt, eller hur? Någonting som är vackert i detta världsliga liv. Ja, men alhamdulillah, som muslimer så ser vi också kvinnan som någonting vackert. Självklart. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala vad som är bättre än dessa världsliga saker. وَالْبَاقِيَاتُ صَالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا. Att de goda och rättfärdiga handlingarna som består är bättre hos Allah, eller bättre hos din Herre gällande belöning och hopp. Ordet al-baqiyat kommer från al-baqa, någonting som består. As-salihat, goda. En goda fromma gärningar som består är bättre hos Allah subhanahu wa ta'ala i nästa liv. Och det finns många intressanta tafsir på vad al-baqiyat och salihat är för någonting. Vad är dessa goda gärningar som består? Ibn Kathir nämner flera olika åsikter här. Han säger bland annat, så sa många av salaf, att al-baqiyat och salihat är as-salawat al-khams. Det är de 5 dagliga bönerna. Han berättar också här från Ibn Abbas att al-baqiyat och salihat är att säga subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Yani dessa ord är bättre än guld och silver och allt möjligt. Det här är någonting som kommer att bestå och följa med dig in i nästa liv. Och han berättar också här att man frågade Amir al-Mu'minin Uthman ibn Affan radiyallahu anhu om betydelsen av al-baqiyat al-salihat. Vad är de för någonting? Och då så sa han, de är att säga la ilaha illallah, wa subhanallah, wa alhamdulillah, wa allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Och han nämner också en hadith där al-Harith, som var tjänare till Uthman radiyallahu anhu, sa att vi satt en dag med Uthman radiyallahu anhu, och då kom mannen som gjorde adhan, så Uthman radiyallahu anhu kallade efter vatten i en skål och gjorde sedan wudu. Och så sa han, jag såg Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utföra wudu på detta sätt. Och sen så sa han, yani profeten alaihissalam, att den som gör wudu som jag nu gjorde wudu och sedan ställer sig för att be salat al-dhuhr kommer att bli förlåten för alla synder som skedde mellan fajr och dhuhr. Och sedan så ber han asr, då blir han förlåten för alla synder som skedde mellan dhuhr och asr. Och sedan så ber han maghrib, och då blir han förlåten för alla synder som skedde mellan asr och maghrib. Och sedan så ber han isha, och samma sak där, han blir förlåten för synderna som han begick mellan maghrib och isha. Och sedan så kanske han sover på natten och ställer sig upp och gör wudu och ber salat al-subh, yani morgonbönen. Då blir han förlåten för vad som skedde däremellan och kvällsbönen. Wahiya al-hasanat yudhibna sayyi'at. Och det här är att de goda gärningarna suddar bort de dåliga. Och då så sa de som var med Uthman, hadhihi al-hasanat. Det här är de goda gärningarna. Fama al-baqiyat as-salihat. Så vad är då dessa bestående goda gärningar som Allah har nämnt i denna aya? Ja, Uthman. Och då så sa Uthman, hiya la ilaha illallah, wa subhanallah, wa alhamdulillah, wa allahu akbar, wa la hawla, wa la quwwata illa billah. Ja. Och författaren nämner här flera stycken uttalanden, men han avslutar med att säga att det berättas från Ali ibn Abi Talha från Ibn Abbas radiyallahu anhum beträffande al-baqiyat al-salihat, qala hiya dhikrullahi, det är att minnas Allah. Dessa goda gärningar som består in i nästa liv är att minnas Allah, att säga la ilaha illallah, wallahu akbar, wa subhanallah, walhamdulillah, wa tabarakallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wa astaghfirullah, wa sallallahu ala rasulillah, wa siyam, wa salah, wa hajj, wa sadaqa, wa al-itqu, wa al-jihad, wa sila, wa jami' a'mal al-hasanat, wa hunna al-baqiyat al-salihat, allati tabqa li ahliha fil jannati madamati samawati wal-ard. Sahar nämnde Ibn Abbas då mer generellt att al-baqiyat egentligen är alla goda gärningar. Och han sa det är att minnas Allah. Att säga la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, tabarakallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Att sända salam över Rasulullah. Att be om istighfar, att fasta, att be, att göra hajj, att betala sadaqa, att fria slavar, att göra jihad, att hålla familjebanden och alla goda gärningar. Dessa är de bestående gärningarna som kommer att vara kvar med dess folk i paradiset i all evighet. Och det berättas också att Ibn Abbas sa om al-baqiyat al-salihat, hunna al-kalam al-tayyib, att det är det goda talet, gott tal, yani Quran, dhikr, nasiha, amr bil maruf, nahy anil munkar, allt detta faller in under al-baqiyat al-salihat. Och det berättas också från Zayd ibn Aslam att al-baqiyat al-salihat är alla goda gärningar. Och det här är också Ibn Jarirs åsikt, yani Ibn Jarir al-Tabari, som skrev en av de kändaste tafsir. Så generellt det här är också det som Sheikh Uthaymin och Sa'di och många andra ulema nämner, att al-baqiyat al-salihat är alla goda gärningar. Och det här kan också dras som ett exempel på att Salaf har ibland ikhtilaf i tafsir. Någon han sa det betyder att göra dhikr, någon sa det betyder salah, någon sa det betyder fasta och så vidare. Men i slutändan så går dessa åsikter inte emot varandra. För att yani al-baqiyat as-salihat är egentligen alla goda gärningar. Och att fasta, göra dhikr och be är från de goda gärningarna. Så vissa nämner ibland generellt goda gärningar och andra nämner ibland specifikt tafsir. Så det finns ingen motsägelse i denna tafsir. Det är från tafsir at-Tanawwu'. Yani att man har bara, ja, man förklarar en och samma sak på olika sätt. طيب. Sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala وَيَوْمَ نُصَيِّرُ الْجِبَالِ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. Och minns dagen då vi ska få bergen att försvinna som damm, och du kommer att se jorden vara som en utplattad slätt, och vi ska samla dem alla tillsammans, och vi ska inte glömma en enda av dem. Här börjar Allah subhanahu wa ta'ala att tala om domedagen. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger då: minns den dagen vi ska få bergen att försvinna. Yani som damm. Och du kommer att se jorden som en utplanad slätt. Här säger Ibn Kathir att Allah azza wa jall nämner här ahwal yawm al-qiyama. Vissa tillstånd som kommer att utspela sig på uppståndelsens dag. Och vilka enorma saker som där kommer att ske. Som då Allah subhanahu wa ta'ala också säger: يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا. Yani den dagen ni kommer att se himlen försvinna och bergen också försvinna eller blåsas iväg. تَذْهَبُ مِنْ أَمَاكِنِهَا وَتَزُولُ. Den dagen då bergen kommer att försvinna från deras plats. Så som Allah också säger: وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السِّحَابِ. Och när du ser bergen så tror du att de är fasta, stabila, men de kommer att blåsa bort som ett moln blåser bort i luften. Och Allah säger också: وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِحْنِ الْمَنْفُوشِ. Att du kommer på den dagen se bergen blåsa bort som borstad ull eller bomull. Ja. Så bergen kommer på domedagen att tas bort från jordens yta. Kommer blåsa bort, kommer bli till stoft, till pulver och sen bara försvinna med vinden. Och Allah subhanahu wa ta'ala kommer sedan att jämna ut marken. Wa tara al-arda bariza. Som han säger i den ayah. Och du kommer att se jorden utjämnad eller utplättad. På domedagen kommer jorden bytas ut mot en annan jord. Som Allah subhanahu wa ta'ala också säger: وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ. Då jorden kommer att jämnas ut, slätas ut. Och vissa av salaf sa som ett skinn. Har ni sett när man renar ett skinn och man spänner skinnet? Det är helt platt. Som skinnet på en trumma, det är helt platt, eller hur? På samma sätt kommer jorden att vara, jordens yta, vara på domedagen. Det finns inga berg, det finns inga dalar, det finns inga floder eller någonting. Utan allting är helt platt. Och vissa hadith nämner också som ett bröd, med ett platt bröd. Så där kommer jordens yta att vara. Så att alla människor står jämt med varandra. Ingen kan gömma sig någonstans. Och ingen plats utmärker sig med någonting annat från någon annan plats. Ja. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala: وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. Och vi ska samla dem allesammans och vi ska inte glömma en enda av dem. Yani vi ska samla allihopa och vi ska inte glömma någon eller lämna någon från dem. Allah azza wa jall kommer att samla al-awwalin wal-akhirin. Han kommer samla de första till de sista. Till och med jinner. Till och med djuren. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. Alla kommer att återuppstå på domedagen. Ingen kommer att lämnas åt sidan. Alla kommer att återuppstå. vare sig liten eller stor människa, betydelsefull eller obetydelsefull, så kommer de alla att samlas på domedagen. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. Säg, de första till de sista kommer att samlas på en bestämd tid på denna bestämda dag. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفَّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَن نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا. Och de kommer att ställas framför er herre i rader. Och Allah kommer att säga, nu har ni sannoliken kommit till oss så som vi skapade er första gången. Nej, men ni trodde att vi inte bestämt något möte med er, eller bestämt något möte för er med oss. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att människorna kommer att ställas upp framför Allah subhanahu wa ta'ala وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفَّى i rader. Och Ibn Kathir nämner här ihtimal, yani det finns en tolkningsfråga, att rader betyder att alla människor står i en enda rad framför Allah subhanahu wa ta'ala på domedagen. En enda rad. Eller att de står i flera rader. Och det här nämner också vissa som är Baghawi, att de står i grupper. Yani varje rad, varje folk är samlat med sina, med sitt folk i grupper och i rader. Wallahu alam. Om de kommer att stå i en rad eller flera rader. Men de kommer i alla fall att stå uppradade. Så som Allah har sagt. يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفَّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا. Till och med änglarna kommer att stå uppradade den dagen, och ingen kommer då att tala utan Ar-Rahmans tillåtelse. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Att ni har kommit till oss så som vi skapade er den första gången. Och här tillbaka visar Allah subhanahu wa ta'ala de som förnekar återuppståndelse. Genom Allah kommer på ett kränkande sätt att säga till dessa människor som förnekade domedagen, förnekade nästa liv. Då kommer han att säga till dem att vi har nu samlat er så som vi skapade er första gången. Yani det som ni förnekade har nu blivit sant. Och Allah kommer då att säga detta till dem framför hela mänskligheten för att förnedra dem. بَلْ زَعَمْتُمْ أَنْ لَنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا. Och ni trodde att vi inte hade bestämt något möte, att ni inte skulle möta oss. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att människan kommer då att samlas inför Allah subhanahu wa ta'ala allihopa så som han skapade oss första gången. Och det här har också nämnts i ett flertal hadither, och vi kommer nämna lite längre hadith senare, men hadithen där Allah subhanahu wa ta'ala, där profeten Muhammad a.s. nämner att människan kommer att återuppstå naken, barfota, icke omskuren och utan någonting med sig. Yani så som Allah skapade människan första gången. Du föddes inte med någonting på dig. Du hade inga skor, inga kläder, du hade inga pengar i handen och du var inte omskuren. På samma sätt kommer du att återuppstå på domedagen. Och vissa ulemaner nämner också här att vi kommer att samla er så som vi skapade er första gången. Yani, så som vi gav er liv första gången. Har vi återigen gett er liv. Och en annan tafsir är också att vi kommer samla er ensamma. Varje människa kommer att möta alla ensam. På samma sätt som Allah skapade honom ensam i början. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala efter det att människan då kommer att återuppstå så som Allah skapade henne första gången och stå i rader inför Allah subhanahu wa ta'ala. وَوُضِيَ الْكِتَابِ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Och boken med deras handlingar kommer att läggas fram. Och ni kommer att se el-mujrimun, de kriminella, de icke-troende, frukta för vad som står i boken. Och de kommer att säga: ve för oss, vad är detta för bok som varken utelämnar något litet eller något stort utan att ha räknat upp allting. Och de kommer att finna allt som de gjorde placerat framför dem. Och er Herre behandlar ingen orättvist. Så boken kommer att läggas fram. Al-Kitab. Boken där människans gärningar står skrivna. Vi har alla änglar som skriver ner allt vi säger och allt vi gör. I böcker, varenda ord vi yttrar och varenda gärning vi gör skrivs ner av Allah subhanahu wa ta'ala. På änglarna skriver ner allt vi gör på Allah subhanahu wa ta'alas beordring. Och dessa böcker, finns också här tafsir, böckerna kommer att läggas fram. Vissa ulema säger de kommer läggas fram framför Allah subhanahu wa ta'ala. Eller att böckerna kommer läggas fram och de kommer att ges till människorna. De troende får ta emot sin bok med högra handen. De icke-troende får ta emot sin bok med vänstra handen. Eller bakom ryggen. Och i dessa böcker så står allting skrivet. Allting stort och allting litet. Och då kommer icke-muslimerna, som Allah här beskriver som el-mujrimin, de kriminella. För wallahi, de var kriminella när de inte ville dyrka Allah azza wa jall, när de begick kyrk, när de trotsade sändebuden, förnekade böckerna och gjorde alla slags synder. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. Du kommer att se dessa mujrimin fyllda av skräck för vad som finns i dessa böcker. När de förstår att allting de gjort står skrivet i denna bok, så kommer de fyllas av skräck att ta emot denna bok. Yani, som Ibn Kathir säger, fyllda av skräck för att se deras onda gärningar och deras vidriga gärningar. Och då så kommer de att säga: ja, waylatana, ve till oss. Och el-wail betyder här el-halak, undergång. De kommer att kalla på undergång. Yani, de ropar ut att de kommer att gå under på denna dag. Ja, wailatana, ayya hasratana, vilken förlust, vilka förlorare vi är då vi inte spenderade vårt liv i att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Vad är det här för bok som inte utelämnar någonting litet eller någonting stort förutom att den räknar upp det? Subhanallah. Och vare sig, spelar ingen roll om det är liten eller stor synd. Spelar ingen roll om denna gärning man gjorde, vad den var för någonting. Utan allting kommer att räknas upp och specifieras i denna bok. Och han nämner också ulema i tafsir den kända hadithen där profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam varnade oss för de små synderna. Iyakum wa muhaqqirati dhunub. Jag varnar er för de små synderna. Han nämndes ju att de små gärningarna också kommer att nämnas i denna bok. Och profeten Muhammed alaihi wasallam, jag varnar er för de små synderna. Och han sa liknelsen av små synder är som ett folk som tar läger eller slår läger i en dal. Och sedan så skickar man ut folket för att samla ved. Vissa hämtar en pinne, en stock och så vidare. Alla hämtar lite ved. Och till slut så blir det lika mycket eller lika stor tillräckligt med ved för att baka sitt bröd. Så sa han, akta er för de små synderna. Ja, ni små synder kan i slutändan bli stor. En pinne är ingen ting att göra en brasa av, eller hur? kan göra en brasa av en pinne. Nej. Två pinnar, nej. Tre pinnar, nej. Men i slutändan så blir många små synder någonting stort. Så man ska akta sig för dessa små synder. Och det är oftast de små synderna som leder människan till de stora synderna. Så vissa har den här felaktiga inställningen att nej, det är en sarira, det är en liten synd. Det är lugnt. Det spelar ingen roll. Även om det är en liten synd, akta det. Små synder kan bli stora. Och att se ner på en liten synd i sig själv kan vara en stor synd. Att tänka att den är betydelselös. Det i sig själv är en allvarlig synd. Så i alla fall man ska ta dem på största allvar. Och hur brukade Salaf se små synder? Är det någon som minns den här affär?
Stora, alltså som att man går under.
Ja, vad var liknelsen?
Som att man har ett
berg på axeln. De sa att den troende ser sina synder som ett berg över huvudet. Han är rädd att när som helst ska det släppas på honom. Att han ska krossas av sina synder. Medan hycklaren ser sina synder som en fluga som han viftar bort med handen. Det är ingenting. Alla gör den här synden. Jag kan också göra den. Och så vidare. Medan muslimen är rädd för de synder som han begår. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala: وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَادِرًا. Och de kommer att finnas det som de gjorde framför sig. Nah. Och det här liknar yani, här säger Ibn Kathir, allting gott och allting ont kommer de att finna framför sig. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger i surat Ala Imran: يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا. Den dagen varje själ ska finna det hon har gjort framför sig. Det goda hon gjorde framför sig. Och det onda hon gjorde. Och hon kommer att önska om det vore det största och längsta avstånd mellan dem. Så på domedagen kommer man att finna allt man har gjort framför sig. Och Ibn Kathir nämner också här versen där Allah Azza wa Jalla säger: يُنَبَّأُ الْإِنسَانِ يَوْمَ إِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. Den dagen ska människan få se, eller hon ska få höra vad hon gjorde och vad hon lämnade efter sig. Genom vilka goda och onda gärningar som hon gjorde. Eller vilka gärningar hon lämnade efter sig som kommer att gynna henne i nästa liv. Och Allah säger också: يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ. Den dagen då hemligheterna kommer att komma fram. Allting kommer att läggas fram på domedagen. Det hemliga som du gjorde och det som du gjorde öppet. Allting kommer att läggas fram på domedagen. Så som profeten Muhammad alaihissalam också sa i hadithen som finns i Sahih Bukhari. Där så sa profeten alaihissalam att det finns ingen av er förutom att Allah kommer att tilltala honom. Laysa bainahu wa bainahu tarjuman. Utan någon medlare eller tolk mellan oss och Allah. Och människan kommer att kolla på sin högra sida och kommer bara se sina gärningar. Och kommer att kolla på sin vänstra sida och kommer bara se sina gärningar. Och kommer att kolla framför sig och kommer att se elden. فَتَّقُ النَّارِ وَلَوْ بِشَقِّ تَمْرَ. Så akta er för elden om det så är med att skänka en halv daddel. Och en annan hadith om det så är med ett gott ord. Så människan kommer att se sina gärningar på domedagen. Vad man har gjort för någonting. Och sina synder. Man kommer önska att det var det största avståndet mellan en själv och sina synder på domedagen. Naam. Allah musta'an. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Och din Herre gör ingen orättvisa mot någon. Allah Azza wa Jal gör ingen dhulm mot någon. Allah kommer att döma i alla dessa gärningar som vi har gjort i detta liv. Och Allah kommer inte att förtrycka någon människa från skapelsen. Utan Allah, som Ibn Kathir här nämner, yaghfir wa yasfah. Allah kommer att förlåta och överse. Wa yarham, och han kommer att vara barmhärtig. Wa yu'adhib man yasha bi qudratihi. Och han kommer med sin makt att straffa den han vill. Och med hans vishet och hans rättvisa kommer han att fylla elden med kuffar och folk som har syndat. Och sedan så kommer han att rädda folket av synder. Och endast el-kafirun kommer att brinna i elden för alltid. Och huwa al-hakim alladhi la yajuru wa la yadhlimu. Allah är domaren som inte är orättvis och inte förtrycker. Som Allah också säger. Inna allaha la yadhlimu mithqala dharra. Allah förtrycker inte om det så är en i vikten av en myra. Wa in taku hasana yudha'ifha wa yu'ti min ladun ajran 'azima. Och om människan har gjort en god gärning så kommer den att mångdubblas och han kommer att få en stor belöning. Och Allah säger också att på domedagen kommer vi att lägga fram rättvisans våg. Wa nadha'u al-mawazin mawazin al-qist li yawm al-qiyamah. På den dagen kommer rättvisans våg att läggas fram. Fala tadlimu, fala tudlam tadlim ma fi harakatana. Att ingen människa kommer att förtryckas det minsta på domedagen. Wa in kana mithqalu habatin min khardal. Även om det vore så lite som vikten av ett senapskorn, så kommer vi att hämta det. Wa kafa bina hasibin. Och vi räcker som rannsakare. Så allting kommer att läggas fram på domedagen. Och Allah azza wa jall kommer inte att förtrycka någon. Och han nämner också ulema som Ibn Uthaymin att det här innebär på domedagen att den troende inte kommer att förlora det goda han har gjort. Allah azza wa jall kommer inte minska dina hasanat. Och Allah azza wa jall kommer inte heller att ställa dig till svars för någonting som du inte har gjort. Det här är också från Allah azza wa jalls totala rättvisa. Och Ibn Kathir nämner här en väldigt fin hadith, en känd hadith som berättas från Muhammad ibn Aqil, där han säger att han hörde Jabir ibn Abdullah säga: jag hörde om en hadith som en man från sahaba hade hört från Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jag hörde talas om att det fanns en man från sahaba som hade hört en hadith från Rasulullah sallallahu alaihi wasallam som jag inte hade hört. Och den här mannen var inte i Medina. Så vad sa han? Fashtaraytu ba'iran. Så jag köpte en kamel. Thumma shaddattu alayhi rahli. Och sedan så begav jag mig ut på en resa. Fasirtu alayhi shahra. Jag reste en hel månad tills det att jag kom till Sham. Och där träffade jag Abdullah ibn Unais. Och det här var den sahabin som hade denna hadith. Abdullah ibn Unais radiyallahu anhu. Och då så sa jag till dörrvakten: säg till honom att Jabir har kommit. Jabir står utanför. Och då så sa han ibn Abdillah. Yani Jabir ibn Abdillah. Och då så sa jag naam. Och då så kom Unais ut. Abdullah ibn Unais, han kom ut. Och han liksom drog i sina kläder och han kramade mig och jag kramade honom. Och då så sa jag till honom: jag har hört talas om en hadith som du hörde från Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beträffande al-qisas, beträffande vedergällning på domedagen. Och jag var rädd att du skulle dö eller att jag skulle dö innan jag fick höra denna hadith. Och då så sa han: jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: Allah azza wa jall kommer att låta folk återuppstå på domedagen. Han kommer låta dem återuppstå nakna, icke omskurna, buhmen. Och då så sa jag: vad betyder buhm för någonting? Han sa: de kommer inte att ha med sig någonting. Och sedan så kommer en röst att ropa ut som alla kan höra från långt avstånd. De som är nära eller de som är långt borta. En el melik, en el dayan. Jag är konungen. Jag är den med makten. Och då så sa han: det är inte passande för någon från eldens folk att de ska gå in i elden och någon från paradisets folk är skyldig honom någonting tills det att man dömer mellan dem. Det är inte passande att någon som är dömd att gå in i elden ska gå in i elden när någon från från paradisets folk är skyldig honom någonting. Tills det att jag har dömt mellan dem. Och det är inte heller passande att någon från paradisets folk ska gå in i paradiset och någon från elden är skyldig honom någonting tills det att jag har dömt mellan dem. Om det så är, så lite som en lapma, som en flatsmäll. Och då så sa Jabir, kulna kaifa wa inna ma na'ti lillah, eller då så sa Abdullahi, hur när vi kommer till Allah azza wa jall nakna, icke omskurna och vi inte har med oss någonting. Och då så sa profeten alaihissalatu wassalam, bil hasanati wa sayyi'at, att yani, ni kommer att betala och ge igen på domedagen med era goda gärningar och era synder. Subhanallah. Och denna hadith berättas av Imam Ahmed och den är hassan. Och det är en väldigt, väldigt mäktig hadith det här faktiskt. Och det är en av de grundläggande haditherna som al-muhadithin använder som bevis på rihla fi talab al-ilm, att ge sig ut på en resa för att söka kunskap. Så pass att vissa av salaf som Khatib al-Baghdadi skrev en hel bok. Det finns här. En hel bok om hur man ska, att man ska resa för att söka kunskap. Och här är en av de starkaste bevisen som nämns. Att denna sahabi Jabir radiyallahu anhu var i Medina och hörde att det fanns en sahabi i Sham, tusentals kilometer bort, som hade en hadith som han inte hade hört. Taib. Och han var rädd att denna sahabi skulle dö före honom, eller att han skulle dö utan att ha hört denna hadith från denna sahabi radiyallahu anhu. Så vad gjorde han? Han köpte en kamel och begav sig ut på en resa genom öken i kokhet värme i en hel månad. För vad? För en hadith. En hadith. Han hörde inte talas om en man som kunde tusen hadither eller en miljon hadither, utan en enda hadith. Köpte en kamel, red genom öknen i en hel månad tills han kom fram till denna sahabi. Och här är en verklig tankeställare på att man måste ge sig ut för att söka kunskap. Man kan inte bara sitta hemma och tro att du ska bli lärd av Google. Du måste gå på föreläsningar, du måste gå på koranlektionen. Man kan inte vara lat. Folk säger, jag vill lära mig koranen, vilken app är bäst? Ingen app är bäst. Gå på en koranlektion, lär dig koranen av en muallim. Eller hur? Ska lära dig islam, vilken YouTube-sheikh är bäst? Gå och studera med ulema. Åk och lär dig arabiska. Åk och lär dig grammatik. Åk och sitt med ulema. Gå på föreläsningar. Memorera. Gör hifd. På så sätt kommer du att lära dig kunskapen. Så man måste offra. Ja? Man måste ge sig ut för att söka denna kunskap. Och kolla denna sahabi en hel månad. För vad? En hadith. Och folk idag säger, nej, långt till lokalen. De bor några stationer härifrån. Och vissa som handlar bor i Rinkeby. Eller hur? Vissa bor i Husby. Totalt, det är hur nära som helst, Marshall. Och det finns så mycket skär i att gå för att söka kunskap. Allah kommer underlätta till dig vägen till paradiset. Änglarna lägger ut sina vingar och änglarna samlas och gör dua och dhikr och istighfar för dig och så vidare. Subhanallah. Och som Sheikh Fawzan sa, det var beträffande salat taraweeh, men om vi inte går på salat, vad gör vi då? Samma sak, om vi inte går på dars, vad gör vi då? Som är så viktigt. Om vi är uppriktiga med oss själva så, Allah, vad är det som är viktigare än att gå på durus, gå på koran, gå och göra salat och så vidare? Det är mycket onödiga saker som vi slösar bort tiden med. Allah al-Mustan. Så han begav sig här ut en hel månad för att höra en hadith. Och när han kom fram så kramade de varandra. Och det här bevisar också att det är tillåtet att krama sin broder. Speciellt som ulema nämner, om man kommer från en resa. Så är det tillåtet att krama sin broder. Och sedan så berättade han då denna hadith. Denna mycket mäktiga hadith där profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam sa att Allah kommer att samla människorna och kärnorna på domedagen nakna, barfota och utan någonting med sig. Och sedan så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att ropa ut denna röst som alla kan höra. En al-Malik, en al-Dayyan. Och att det inte är passande för någon från eldens folk att gå in i elden när någon från paradisets folk är skyldig honom någonting, tills jag har dömt mellan dem. och sen motsatsen. Så du kan inte bara gå in i paradiset på domedagen och du har gjort dhulm mot en kafir eller någon som ska in i elden. Utan Allah kommer först att döma mellan er. Döma med vad? Du kommer utan någonting på domedagen? Med hasanat. Du kommer få ge personen för dina hasanat. Eller personen kommer få kasta sina synder på dig. Som det också nämndes i hadith al-Muflis. Du får ge dina hasanat till folk. Eller folk får ge sina synder till dig. Och folk kommer på domedagen med berg av hasanat. Och sen i slutändan så har de ingenting kvar. Utan de har bara synder. När de har förtryckt folk. De har tagit pengar och saker av folk. De har slagit folk. Förtalat folk. Så kommer de att få ge sina hasanat till folk. Och om deras hasanat tar slut. Så kommer dessa förtryckta människor att få ge sina synder till denna människa. Och subhanallah. Det här är al-muflis. Personen som verkligen förlorar på domedagen. Allah musta'an. Och den här hadith är också väldigt viktig. Den bevisar att man ska försöka att lämna denna dunja med så lite skulder som möjligt. Och skulder, jag menar inte här pengar. Utan jag menar skulder mot folk. Vulm, förtryck, förtal. Vad det än är. Försök att inte göra någonting fel mot någon människa. Så att du lämnar denna dunja och möter Allah som de säger khafif al-dahr. Du har ingen börda på dig. Du har rent mjöl i påsen. Du har ingenting att skämmas för. Alhamdulillah, jag har inte tagit något från någon. Jag har inte dödat någon. Jag har inte spilt något blod. Jag har inte förtryckt någon. Jag har inte baktalat någon. Och om du har gjort någon av dessa synder, passa på nu att be om förlåtelse. Gå till personen och säg, förlåt mig. Tog du någonting, ge tillbaka det. Så alhamdulillah, du dör den dagen du dör. Och du möter Allah med, yani, utan att vara skuldsatt. Och han nämner också här hadithen där profeten Muhammad a.s. nämnde att rättvisa kommer skippas på domedagen så pass att till och med ett hornlöst, en hornlös tacka blir det väl, kommer att på domedagen att få horn för att stånga den andra. I det här livet, om en bock stångade ett får eller lamm som inte hade horn, så kommer på domedagen det andra djuret att få horn för att stånga tillbaka. Och sen kommer det att bli till jord. En total rättvisa till och med mellan djuren. Som han alla. Allah musta'an. Jag tänkte avsluta med en fa'ida. Och det nämner här Ibn Rajab. Det nämns i tafsir Ibn Rajab. Och Ibn Rajab har ju ingen riktig tafsir, men det är taget från hans böcker. Taget från Jami' Ulum al-Hikam. Beträffande en viktig fråga. Vi läste i denna aya att böckerna kommer att läggas fram. Och allting kommer att stå i dessa böcker. Allting stort och allting litet. Hur är det då med de synder som du har bett om förlåtelse för? Du gjorde synder och du gjorde toba. Kommer de synderna också att stå kvar i denna bok eller inte? Förstår ni frågan? Allting stort och allting litet. Omfattar det de synder som du har gjort och sen gjort toba för? Eller är det bara de synder du inte har gjort toba för? Vad tror du?
De står kvar men alla förlåter.
De står kvar men alla förlåter. Nej, det här är en åsikt. Och den andra åsikten är att de suddas bort. Och han nämner här, vi kan läsa lite argument på det som han läser. Han nämner hadithen att be sayyat al-hasana tamhuha, att följa upp en synd med en god gärning för den kommer att sudda bort den. Så han säger att det man förstår av denna hadith är att synder suddar bort, eller de goda gärningarna suddar bort de dåliga. Men betyder detta också att synderna suddas bort från de böckerna som änglarna skriver i? Förstår ni frågan? Generellt, synderna suddas bort av goda gärningar. Men suddas de bort i böckerna eller suddas de bara bort som att du kommer inte behöva straffas för dem? Eller du blir förlåten. Och han nämner här från Atiyya al-Ufi. Han sa, det nådde mig att den som gråter över sina synder kommer att bli förlåten för sina synder och kommer istället att få en god belöning. Och han säger, det berättas också från Abdullah bin Amr att den som minns sina synder som han gjorde och blir ledsen och känner sorg i sitt hjärta över sina synder och sen ber Allah om förlåtelse, så kommer Allah subhanahu wa ta'ala då att sudda bort dessa synder. Och han säger här att en grupp av lärda har sagt att synderna inte suddas bort från ens skrifter eller ens böcker. Även om man gör toba. Spelar ingen roll vad du gör, synderna kommer alltid att stå kvar. Yani Allah Azza wa Jal kommer att ställa dig till svars och han kommer att få dig att erkänna dessa synder på domedagen. De kommer läsas upp. Du har gjort, du har gjort, du har gjort, du har gjort. Och du kommer att erkänna. Och de använder den här versen som vi gick igenom som bevis. Och vodi al-kitab fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fi. Yani denna bok lämnar inte någonting stort eller litet utan att den räknar upp det. Och då så säger Ibn Rajab att det finns yani yani al-istidlal, att använda den här ayah som bevis är inte riktigt klart och tydligt, för att denna ayah handlar om al-mujrimin. Denna ayah som då kommer säga detta uttalande handlar om al-mujrimin, de kriminella. Och hum ahlul jara'im wadh-dhunub al-'idham aw al-'azima. Och det är de som har begått yani enorma och stora synder. Och de troende omfattas inte av detta. De troende som har gjort toba för sina synder, de omfattas inte av att vara från en mujrimin. Och han nämner också ett annat bevis som de använder. Och det är den kända versen från surat al-Zalzala. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Att den som har gjort så lite som någonting, en myras vikt av ont, kommer att se det på domedagen. Och han nämner att vissa mufassirin har sagt att detta är den korrekta åsikten. Yani att man kommer att ställa sig svars för allting som man har gjort. Och denna åsikt berättas också från Al-Hassan Al-Basri och Bilal ibn Sa'd Al-Dimishqi. Där han sa att Al-Hassan nämnde beträffande en person som har syndat och sedan gör toba för sin synd. Och ber om förlåtelse. Han blir förlåten för sin synd. Men det suddas inte bort från hans böcker. Utan han måste frågas ut om det han har gjort. Han kommer att få höra det han har gjort. Och sedan så grät Al-Hassan när han berättade detta. Och han sa, wallahi, det skulle räcka att vi grät över skammen den dagen vi kommer att stå och få höra allting vi har gjort. Även om vi blir förlåtna för våra synder, är det bara tanken att stå inför Allah och få höra allting dumt vi har gjort. Är det bara den skammen borde få oss att gråta inför Allah subhanahu wa ta'ala. Och det berättas också från Bilal ibn Sa'd. Han sa att Allah förlåter synderna, men han suddar inte bort dem från böckerna. Tills det att man står inför Allah subhanahu wa ta'ala, yani får höra det man har gjort, även om man skulle ha gjort toba i detta liv. Och han nämner också här hadithen, eller athar, från Abi Huraira radiyallahu anhu, där han sa att Allah subhanahu wa ta'ala kommer på domedagen att föra tjänaren nära sig. Och Allah subhanahu wa ta'ala kommer att yani tilltala honom privat, avskilt. Ingen kommer att se eller höra när Allah talar med den troende tjänaren. Och då så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att ge honom hans bok. Och Allah kommer att säga, Yabni Adam, läs din bok. Och när människan läser om sina goda gärningar så kommer hans ansikte att lysa upp av glädje. Och då så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att säga, känner du igen dessa gärningar? Och han kommer att säga ja. Och då så säger Allah subhanahu wa ta'ala, inni qabaltuha minka. Jag har idag accepterat dessa goda gärningar från dig. Och då så kommer den här mannen att falla ner i sujud. Och då så kommer Allah att säga gå upp återigen och läs din bok. Och då så kommer han att läsa sina synder. Och då kommer hans ansikte att förmörkna. Och han kommer att bli så otroligt rädd och skaka. Och han kommer att skämmas inför sin Herre. Han kommer skämmas inför sin Herre då ingen annan känner till dessa synder. Och då så kommer alla att säga, känner du igen dessa synder? Och han kommer att säga, ja min Herre. Och då så säger Allah subhanahu wa ta'ala, jag har förlåtit dessa synder för dig. Och då så faller mannen ner i sujud. Och alla människor ser honom göra sujud. Och då så kommer vissa människor att ropa till varandra, Tuba li hadha al-abd alladhi lam ya'si Allah qatt. Vilken lycklig tjänare det här är. Han har inte syndat i hela sitt liv. Och de vet inte vad Allah subhanahu wa ta'ala berättade för honom. Yani privat. Yani folk får inte se eller höra att han har syndat. Alla kommer inte avslöja det. Och som det nämndes i hadithen, att Allah också säger att jag dolde dessa synder för folket i dunya och jag kommer att dölja dem idag. Så folket ser bara honom göra sujud i tacksamhet. Och ser bara honom få sina goda gärningar accepterade och förlåtelse. Och då så tänker de att subhanallah, den här människan har aldrig syndat i sitt liv. Subhanallah. Men Allah azza wa jall förlät hans synder. Ja, Allah musta'an. Och han nämner också liknande athar från andra av salaf. Till exempel Mu'ad ibn Jabal. Han sa att folket av Jannah kommer att gå in i Jannah. Och de kommer att delas in i fyra olika kategorier. Al-Muttaqin, Al-Shakirin, Al-Muttaqin, de gudsfruktiga, Al-Shakirin, de tacksamma, Wal-Khaifin, de som fruktade Allah, Thumma Ashabul Yamin, och sedan folket av höger. Och då så sa han, varför kallade man dem för folket av höger? Och då så sa han, för de gjorde goda och onda gärningar. Och de fick ta emot sina böcker i högerhanden. Och de fick läsa upp sina synder, bokstav efter bokstav. Och då så sa de, våran Herre, det här är våra synder. Vart är våra goda gärningar? Och då så suddar Allah bort deras synder. Och han byter ut dem mot goda gärningar. Subhanallah. Och det är då han säger, Ha umuqra'u kitabia. Kom och läs min bok. Mashallah. Fahum aktharu ahli al-jannah. Så sa han, det är de som är majoritet i paradiset. No. Så alla kulihal, vissa säger då att synderna suddas bort i dunya från böckerna. Och andra säger att nej, de står kvar, vilket verkar vara det kanske mest korrekta baserat på detta. Men du får ingen straff för dem. Straffet är borta, kallas. Gör du toba, straffet är borta. Men de står ändå kvar. Och du kommer på domedagen att få höra dem. Och inshallah, kanske till och med kommer de att förvandlas till goda gärningar. Nas'alallaha min fadlihi. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.